Mår ni bra? Jag kände efter de där två härliga orden, kände jag, vad ska jag gå upp och predika för? Det är ju redan gjort av de här två. Kan vi ge dem en till applåd? Det var superbra, verkligen. So good. Och lovsångarna också, vi ger dem en applåd. Yes. Och sen så tycker jag att vi ger en applåd till alla som har hjälpt till på den här konferensen. Inte minst Miriam och alla som har gjort det här. Det är helt fantastiskt hur ni betjänar. För det betyder så mycket mer än vad man kanske tror. Man kanske inte ser så mycket på ungdomar. De är ju duktiga på liksom att bara vara coola. Jag är livrädd varje gång jag ska gå upp och predika på ungdomskonferenser. För det känns som they're all but judging me. Alltså de kollar på mina kläder, de kollar på mina skor och bara så här. Med sina tuggimin. Så man är ju livrädd. De är för vuxna. De är ingen tough crowd. För ni är ju trevliga och skrattar åt mina skämt. Och försöker visa sig. Amen. Ropar och hjälper mig att predika. Men det gör inte ungdomar. De tittar bara. Tittar upp och ner. Och man känner sig jättedömd. Nej då. Tom heter jag. Och jag är gift med Victoria som sitter där borta. Hon predikade här i fredags. She's my favorite preacher. Så hörde du inte det. Så det fanns väl inspelat tror jag också. Så att. Har du inte tittat på det så kan du gå tillbaka. Men hon predikar också på Livets ord här om några veckor. Så jag ser jättemycket fram emot det. Jag har två barn. Clea och Lloyd som är gudstjänare redan. De är med och ber för mamma och pappa varje gång vi ska predika. Och de älskar Gud. Även fast de är 8 år. Även fast de är 6 år. Så det ska börja i tid. Amen. Himmelriket tillhör sådana som det. Amen. Vänd dig till din granne och så säger du. Vad ska han prata om nu då? Jag ska prata lite grann om Petrus. Att vi kallades som Petrus. Han kallades till att vara människofiskare. Men det är någonting speciellt med Petrus. Det är ju att han får så fruktansvärt mycket uppmärksamhet. Eller hur? Och vi läser om de andra lärjungarna. De får inte alls samma uppmärksamhet. Och sen den här lilla Jakob nummer 2. Det finns ju 2 Jakob. Han säger en sak i Bibeln. Och så får Petrus gång på gång på gång. Han får liksom utrymme hos Jesus. Vill du ha utrymme hos Jesus? Tack Miriam, vad kul. Du och jag kan gå och ha bönemöte sen. Och så kan ni andra sitta här. Visst vill du ha utrymme hos Gud? Visst vill du ha hans uppmärksamhet? Du vill att han rör vid ditt liv. Du vill att han ska leda dig. Du vill att han ska tala till dig. Amen. Jag tar jättegärna vatten. Jag är en sån här, bara häller i mig vatten varje gång jag ska predika. Och jag tycker det är så spännande att se Petrus resa. Han är en av de personerna som är 2. Ja, okej. Okay. Ja, tack så mycket. Kan jag få ett till? Jag tror inte 2 räcker. Nej, ska jag. Jag tycker det är så spännande att se på människor och försöka utlösa eller försöka liksom utläsa deras resa i Bibeln. Från när de börjar initialt. Det går ju att se på David, det går att se på Gideon, det går att se på alla. Och hur liksom deras karaktär förändrar längst med vägen. Det tycker jag är spännande bibelläsning. Så börja till exempel med Abraham. Som sen blir Abraham. Och försök att utvinna. Se om du kan hitta nycklar på deras utveckling. Vad Gud gör genom åren. För Gud gör saker genom åren i ditt liv. Och han gör det framförallt i din grannes liv. Om du vänder till din granne så säger du. Han gör det i ditt liv. Och då är frågan, hur blir man en människofiskare? För det är det första som händer när Jesus möter Petrus och han säger, jag ska göra dig till människofiskare. Han sa, jag kallar dig inte till människofiskare. Han sa inte, kom här och var människofiskare. Han säger, jag ska göra dig till människofiskare. Och jag tror att hela den processen, och vi glömmer kanske bort det, men det var ju det kallet som Petrus fick. Att han skulle bli en människa som fiskar andra människor. Från att vara en fiskare till att vara en människofiskare. Och jag tror att det är lite så, jag tror faktiskt att det är så här. Herren, han älskar den som är lite osmart. Så kan du vända till din granne och säga amen. See what I did there? Du bara, amen. Herren älskar dig alltså, kära någon. Jag tror att Herren han tycker om människor som är lite osmarta. Och vet du vad? Jag är osmartast i rummet här, det kan jag säga. Jag är jätteosmart. Jag gör sådana tabbar ibland. Jag satt på ett kundmöte en gång. Och de hade en verksamhet där vi var då liksom. Och sen så Och sen så såg jag liksom på deras hemsida så här, okej, men ni har en annan verksamhet i Sofiero. Det är i Spanien eller så här. Hon bara tittar på mig och säger, Sofiero. Och jag tror de var så här, Sofiero. Caballo de Fuego. Jag tänkte det var något spanskt, så jag sa, Sofiero. Sofiero, det ligger i Skåne. Tydligen. Och en sak kan jag säga om den här församlingen. I love the Spanish people right here. Det är så mycket krydda här. Det blir så mycket liv. Kom igen, låt lite. Spanjorer. Woho! Fuego! Jag kommer in här på morgonen. Alla bara, välkommen amigo! Ja, oh, det är så härligt. Oh, I love it. Jag är inte alls smart. En gång gick jag in i en matbutik och skulle köpa en croissant. För min fru ville ha det på morgonen. Och jag tänkte så här, men nu ska jag vara en bra man. Så jag gick in i en helt vanlig matbutik. Och jag går fram och säger, hej, har ni sån här? Vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad det hette. Och då helt plötsligt såg jag ordet framför mig. Så jag säger så här, har ni sån här croissant? Och det här var i Norge som säger, menar du croissanter? Ja, det är superpinsamt. Alltså man bara känner sig så här, har ni sån här croissant? Kör du Peugeot? Det är ingen som säger, vi säger Peugeot, eller hur? Kör du sån här Renault? Du säger ju inte det. Du säger, kör du Renault? Så att jag sa det, har du sån här croissant? Och vänd dig till din granne och säg, har du någon croissant? Så hon säger, ja, bli med mig här då. Så går vi bort till butiken och så tar jag mina croissant. Och går ut och betalar, och det var jättepinsamt. Så jag är inte den smartaste, men Herren kan använda mig ändå. Herren kan använda dig ändå, även fast du inte är så himla smart. Och speciellt din granne. Herren kan använda den grannen, speciellt alltså. Petrus, han blev kallad ifrån en båt vid tre olika tillfällen. Och vi ska prata om, för jag tror att det kan finnas lite nycklar där, att vi kanske ser hur Jesus gör saker i Petrus liv i de tillfällena. Och varje gång är det vid Galileiska sjön. Men innan Petrus blev färdig till att vara människofiskare, så kallade Herren honom ut ur båten. Och vid varje tillfälle så såg Petrus Jesus. Han såg på Jesus. Och vad var det då han såg? Och det är det vi ska försöka bena ut här idag. Häng med mig till Matteus evangelium kapitel 4. Så ska vi se det första tillfället. Fiskaren Petrus. Det står så här i kapitel 4, vers 18. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder. Simon, som kallades Petrus, och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och det är ju så här i våra liv att vi gör ju våran grej. Vi går i våra liv, vi gör det vi gör. Men här har vi ett tillfälle när Petrus, han har byggt hela sitt liv och sin identitet kring någonting. Han har byggt det kring fiskeriet, han har antagligen en familjebusiness eller någonting. Men han är så pass osmart att när Herren säger följ mig, så följer han Jesus. Då följer han Jesus. Och så var det för oss alla här. Så var det för mig när jag var 13 år och jag tänkte väl att jag skulle göra det ena och det andra. Jag ville utveckla dataspel eller jag ville göra det här och det här. Men en dag så sa Jesus, kom och följ mig. Kom och följ mig. Och mitt liv tog en annan vändning. Även fast jag var 13-14 år så var det en ny väg som var utstakad. Det var det första tillfället. Och jag kommer ihåg när jag då, liksom, jag blev ju totalt i brinnande iver för Gud. Och det är inte konstigt när man har en pastor som heter Stefan Salomonsson. Då blir man ivrig, jag säger dig. Ni som känner honom vet vem han är. Han är mustaschprydd och supertaggad. superbrinnande för Herren. Och han började träna oss ungdomar som kom in där. Och han, ja men vill du möta Guds ande? Ja, det vill jag göra. Så lägger han händerna och så flög vi i backen allihopa. Så bara, ja, vi gör det igen, säger han. Och så gjorde vi så. Och han liksom tränade upp oss att vara i Herrens närvaro. I Guds andes närvaro. Vet du vad? Du kan träna upp. Ni kan träna upp era ungdomar att tränas, att växa i Guds närvaro. I den heliga andes styrka. I den heliga, ja visst, det var någon applåd på gång där. Ni kan träna dem i det. Så att det får brännmärka dem för resten av deras liv. Och de kan liksom, så att vart de än går i livet, vilka universitet de än börjar med, så hittar de alltid sitt sammanhang. De hittar alltid Herrens väg i sin väg, så att de inte går på avstigar, så att de inte går på den breda vägen. De ska välja den smala vägen. Och det är ert ansvar. Det är mitt ansvar att be för dem, att lägga händerna på dem och att inte minst tro på dem. Sätt dem med mikrofon i handen och säg, kan du dela ett ord? Men bara 14 år. Gör det ändå. Jag stod där skakande som ett asplöv 17 år och höll mitt första offertal. Jag drog upp Abraham. Jag drog upp förbundsplaner. Jag hade ingen susning om vad jag pratade om. Det var nog det absolut värsta offertal man någonsin kan hålla. Hade ingenting med pengar att göra. Sen avslutade jag med att ge dina pengar. Abraham, han gav allt. Och han... förbundet med Gud, vet jag, bara sa ord som Stefan hade lärt mig. Men på den vägen var det. Tro på dina ungdomar. Ge dem ansvar. Ge dem ansvar. Och håll dem accountable. Du har inte skött storbildsskärmen. Du skulle sitta vid storbildsskärmen. Vad hände? Ge dem ansvar och låt dem växa i församlingen. Och Jesus, han lockar av folk som är lite osmarta, som luktar fisk. Som Petrus, han var ju inte fräsch när han kommer där från båten. Det är inte så att han luktar liksom rosé och ritual of karma, eller vad alla de här heter. Han luktar inte doftpinnar. Han luktade fisk om händerna och var supersvettig och kommer från båten och det är nät och du vet hur sjö luktar. Det är ju inte fräscht. Men när Jesus säger, följ mig, så gjorde han det. De släppte sina nät och följde honom. Amen. Vänd dig till din granne och säg, följ honom. Det här var det första steget på Petrus kallelse. Att gå in och tränas av Jesus under de här 3 åren. Tills han var redo att bli en människofiskare. Vid andra tillfället... slå lite på din granne och säg, andra tillfället. Vakna nu. Ingen ska sova här när jag predikar. Då blir jag arg. Och det är när lärjungarna, de sätter sig i båten för att åka över till andra sidan. Och Jesus är kvar och umgås med sin fader på berget. Och på natten så blåser en storm upp. Och det är någonting speciellt med lufttrycket i Galileiska sjön. Det är en ganska liten sjö, men vid vissa tillfällen, den här varma luften som kommer och sen när det väl kommer kylig luft så blir det ganska turbulent på Galileiska sjön. Och de har sin lilla eka där, de har ju små båtar. Och där så bryter vågorna fram och de känner att de håller på att gå, vi kommer gå under. Och där på vattnet kommer Jesus gående. I den omöjliga situationen. I den situationen där de tänker, nu kommer jag gå under. Du ska inte gå under. De gick inte under för att Jesus står på vattnet. Och Petrus säger, om det är du, Jesus, så kalla mig ut. Och han säger ett ord. Kom. Gör så här. Så säger du, kom. Jag säger inte att alla gör så här, alla måste göra så här. Bra. Kom! Hur gick det här till? Det är ju ett fullständigt mirakel att man kan gå på vatten. Och hade jag suttit i båten så hade jag antagligen bett om lite säkerhetsåtgärder först. Jag hade sagt, Jesus, om det är du så befall mig att gå och komma ut på vattnet. Och han säger, kom. Och så hade jag sagt, okej, har du flytväst? Och så hade jag tagit på mig en flytväst. Och sen så hade jag kanske bara så här: har du simfötter, herre? Så hade jag tagit på mig simfötter. Har du cyklop, herre? Så hade jag tagit på mig cyklop. Jesus! Vad gör jag? Förlåt, Victoria, förlåt. Och så hade jag liksom tagit mig ut där på vattnet och sett som en anka med mina simfötter och försökt att ta mig ut där på vattnet. För det är helt omöjligt att gå på vatten. För när Jesus ser på Jesus vid första tillfället så ser han sitt äventyr. Han ser sin kallelse och han ser Jesus, så ser han, vänta här nu, han ser sin framtid och tänker, jag måste följa den mannen. Vid andra tillfället när han står på båten så ser han sitt mirakel. Han ser i en omöjlig omständighet vågor som slår över kanten och de tänker att vi kommer att gå under. Men så ser han i mörkret, han ser i stormen en skickelse, som man säger i Norge, en skepnad som kommer gående. Han ser miraklet. Och han går ut, han är den enda lärjungen som går ut på vattnet och är liksom, till this day, så är han den lärjunge. Så vad är han, den lärjunge som gick på vattnet? I den här omständigheten, i svårigheten. Och ett utav Guds språk är mirakler. Guds, ett av hans språk som han talar till sin församling, som han talar till sina troende, det är mirakler. Och vet du vad? Du ska inte gå under. Som Carl Gustav brukar säga, nej, det ska inte sluta här. Du ska inte sjunka. Men bara om du lägger ditt fokus på Jesus. Om du ser på miraklet i stormen. Det kan vara din depression. Det kan vara din ekonomiska svårighet. Det kan vara det som ser helt omöjligt ut. Så finns det en röst i stormen som säger, kom, gå i det här. Stormen, vågorna kanske är kvar och stormen är kvar. Men Herren säger, kom. Kom. Jag kommer ihåg det när jag var 17 år gammal. Jag vet inte om jag berättade det här förra året, men jag var 17 år gammal, så fick jag en autoimmun inflammation i kroppen som gjorde att mina celler bröts ner av mitt immunförsvar. Och läkarna visste inte vad det var, men jag höll sakta men säkert på att gå bort på ganska kort tid, och de trodde att det var leukemi. Under flera dagar så behandlades jag som sådan också, och jag var otroligt svag. Och jag, till slut så responderade jag väl på kortison och andra liksom tabletter, men där i liksom absolut djupaste så fanns det bara en liten suckan, och det var, Herre, hjälp. I den här stormen, i svårigheten, så var det som att Gud bara, I'm not done with you. Jag är inte klar med dig. Jag är inte klar med dig. Och han säger det till dig idag också. Jag är inte klar med dig. Men se stormen, Herre. Kom bara. Vattnet ska inte vika under dina fötter. Vattnet ska inte vika under dina fötter. Och Jesus lockas av människor som är, de är kanske lite osmarta, för man kan inte gå på vatten. Och du och jag, vi bekänner att nej, men det ska inte sluta här. Och det är rätt osmart. Men Herren älskar osmarta människor. Som inte ser på sin omständighet. Och som inte ser på det de egentligen ska tillhöra att vara fiskare. Som inte ser på stormen runt omkring. Utan som följer honom när han ropar. När han säger kom. Det ska inte sluta här. Vid tredje tillfället så är det vid Genesarets sjö efter korsfästelsen. Det är det tredje tillfället när Jesus kallar Petrus ut ur båten. Och vi har ju följt Petrus resa här. Vi läser ju så mycket om han för att han pratar så himla mycket. Precis som jag. Är det någon annan som pratar mycket här? Frågar det. Är det några som, ja, det är några som bara räcker upp händerna jättehögt i luften. Jag pratar alldeles för mycket och jag är stolt att jag pratar för mycket. Vet du vad? Prata för mycket. Det är bra. Vi i Sverige, vi behöver folk som pratar för mycket. Amen. Preach. Någon bara, preach it. Vid tredje tillfället, då har Petrus varit med om det värsta han har varit med om. Han har förnekat Jesus 3 gånger. Jesus har uppstått, så lyckan finns där att Jesus är uppstånden och det blev så som han har sagt och allting. Men det fanns ju någonting som skavde där. Petrus, misslyckandet av att inte stå upp för sin tro. Misslyckandet av att komma till korta när det väl gäller. Och det står att Petrus, lovsångarna, ni skulle faktiskt kunna komma upp här. Det står att Petrus, när han väl förnekar Jesus, så står det att Herren såg på honom. Samma Herre som såg på honom på vattnet. Samma Herre som vid strandkanten sa, kom och följ mig. Samma ögon. Och jag tror att det var de ögonen som gjorde Petrus till den han blev. Och det är Jesu ögon som är nyckeln för dig och mig för att vi ska kunna bli människofiskare. Låt mig förklara. För Petrus, han ser på Jesus, en blåslagen Jesus. Och han står där och värmer sig i elden och folk säger, men var inte du han som gick med Jesus? Och Petrus säger, nej, det var inte jag, absolut inte, absolut inte. Och så säger han det, och så gör han det 3 gånger. Och när tuppen gal så står det att Petrus såg på sin Herre och Jesus såg på honom. Och han springer ut och gråter i natten. Och sen dess så ser vi inte Petrus förrän efter korsfästelsen. Skammen tog honom. Misslyckandet tog honom. Men bara för en tid. För samma ögon som vi följer sen igenom hela korsfästelsen är brinnande av iver och kärlek för människorna. Så när Pilatus säger, vem ska jag välja? Barabbas eller Jesus? Så säger inte Jesus någonting. Han ser bara på Barabbas och säger, jag tar den. Och Barabbas sätts fri. Och vet du vad? Om vi ska kunna bli människofiskare så måste vi förstå att Barabbas är inte en bild på dem där ute. Barabbas är jag. Jag är Barabbas. Jag var en brottsling. Jag är full av synd och skam. Jag är full av ego. Och Herren säger, jag tar den. Jag tar straffet för Barabbas synd. Och till och med så långt ända in på korset så hänger Jesus där och han ropar till sin fader. Och det finns 2 rövare som gör narr av honom. Ända tills en av dem säger, men den här mannen har inte gjort någonting. Jesus, han är ju fri från allting. Han har inte gjort någonting. Han är oskyldig. Det oskyldiga lammet som blev slaktat. Och så säger han, Herre, tänk på mig. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus säger, redan idag ska du vara där. We're gonna meet him. Du kommer träffa rövaren. Jag kommer träffa rövaren. Och vi sätter ofta för höga trösklar. Det finns ju den här lågtröskelförsamlingen. Det är inte det jag pratar om just nu. Men jag tror att vi ofta tänker att människor måste liksom förändras innan de kommer hit. Och för Jesus räckte det med att det fanns en liten, liten gnutta ånger. Från ett förfärligt liv av brottslighet och ett förfärligt liv av bara vara en bov. Och han säger bara, han säger inte ens, Herre förlåt mig. Han säger bara, tänk på mig. Samma ögon vänder sig till rövaren och säger, idag är du med mig. redan idag är du med mig. Och timmar efter slår de sönder benen på den här rövaren och han går hem till himmelen. När Petrus i sin iver som han har haft hela livet och hela sin tjänst, och han är så ivrig hela tiden, och han får se en törn. Han får se en stolthetstörn. Hans stolthet blir totalt raserad när han var den absolut värsta av de lärjungar efter Judas, som förnekade Jesus 3 gånger. Och det är vid det här tillfället när han har gått tillbaka till det han kände till, till det han identifierar sig med. Han har blivit fiskare igen. Gå tillbaka till det som var tryggt. Gå tillbaka till det som han vet. Gå tillbaka till det som bara, det här är jag. Jag var inte mer än så här. Inte det var något fel med det, men Herren hade någonting annat för honom. Och där, efter uppståndelsen, så står de i sin båt och så säger någon, men det är någon som står på stranden, och han säger, ja, släng ut nätet på andra sidan, och de får upp mycket fisk efter att ha fiskat hela natten. Och så säger någon, det är Herren. Och Jesus, han har förberett en måltid till dem. Och Petrus slänger sig ur båten och simmar in till sin Herre. Och här har vi ett så spännande samtal. När Jesus upprättar Petrus. Han säger, Petrus, älskar du mig? Och Petrus säger, ja Herre, du vet att jag har dig kär. För mina lamm på bete. Och så gör han det 3 gånger tills att Petrus bara bryter ihop totalt. Herre, du vet allt, du vet att jag älskar dig. Och Jesus säger, för mina får på bete. Jag säger dig sanningen, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Det fanns en chans tillbaka för Petrus, och det var att redan veta om när han blir kallad, att du kommer att dö för min skull. Du kommer att dö från dig själv. Och hela ditt liv kommer att handla om att sprida evangelium och vara människofiskaren. Vi alla skulle kunna ta stå upp. Men ett ska du veta, att för att vara en människofiskare som Petrus, så duger inte bara att ha ett nät. Det duger inte bara med att göra insatser hur som helst. Vi måste skåda in i de där ögonen som kallade oss vid strandkanten. De som kallades oss i den här och gjorde miraklet när vi inte trodde att vi skulle klara ut ur stormen. Den personen som kallade oss när vi hade misslyckats, när vi var fulla av synd och elände. Han som bytte plats med Barabbas. Vi måste se in i de ögonen. För de brinner av kärlek. De brinner av förlåtelse. De brinner av nåd och frid. Och vi kan därför inte vara någonting annat. Vi kan inte vara fulla av dom. Vi kan inte döma människor som är utanför kyrkans väggar. We need to love them. We need to die for them. I 1 Korintherbrevet kapitel 12. Så läser vi om andens nådegåvor. Och det är någonting vi tycker om i våra församlingar. Vi tycker om nådegåvorna. Vi tycker om när Gud rör sig och han talar. Och vi profeterar och vi har våra härliga små sammankomster. Och vi ber, och det är härligt. Nådegåvorna är fantastiska. Och de är nycklar som Herren har givit till sin församling. För att låsa upp människohjärtan. och för att bygga Kristi kropp. Men vi ser, och vi ser Jesus, han verkar ju i nådegåvorna, han helandets nådegåva, han i visdomsord. Men det var någonting extra med Jesus som gjorde att människor samlades kring honom. Som gjorde att en rövare kunde säga, tänk bara på mig. Och Jesus säger, redan idag är du med mig. Vi läser i första Korintierbrevet om alla nådegåvor, om hur anden verkar. Och så står det så här. I vers 31, sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Och så läser vi helt plötsligt kapitlet om kärlekens väg. Som man ofta ur sin kontext har med på bröllop. Och man pratar om kärlek mellan man och kvinna när de ska gifta sig. Och det är fint, det är härligt, men det är egentligen ur sin kontext. För Paulus säger, jag ska visa er en väg som vida överträffar alla nådegåvor. Det är kärlekens väg. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, är jag bara en ekande brons eller en skrällande cymbal? Om jag hade profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är ingenting. Jag delar ut allt jag äger, och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Jag söker inte mitt, jag brusar inte upp, jag tänker inte på det onda. Jag gläds inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. När vi är människofiskare och vi skådar in i Kristi ögon, och när vi förstår att han vill ge oss sitt perspektiv på människor. När han ser på människor så ser han Barabbas, han ser rånare, han ser brottslingar, han ser syndare och säger, ge synden till mig. Jag bär den på korset. Jag har burit den på korset. Det är Jesu karaktär som förändrar. Det är Jesu karaktär som förlåter. Det är den han är. Och där tror jag att Petrus var klar. För han hade fått mycket förlåtet. Han hade fått mycket förlåtet. Och han var redo att bli en människofiskare. Herre Jesus, vi prisar dig för den här stunden. Vi ber dig, helige ande, om att du uppenbarar sånt i våra liv som inte är till nytta för din församling, som inte är till nytta för oss, Herre. Men vi ber dig att du kallar oss till människofiskare. Att vi ska glow up in this world, Father. Att vi ska lysa med din härlighet. Och att vi ska se på människor med samma ögon som du ser på dem. Full med iver, full med ljus, full med kärlek. När vi möter grannar, kollegor, släktingar, det spelar ingen roll vad de gör mot oss. De kommer att kalla sig våra fiender. De kommer att säga, jag är emot dig och jag står emot det du tror på. Det spelar ingen roll. Vi kan dö för dem ändå. För vi dör från oss själva. Och du har kallat var och en här att vara människofiskare. Inte genom att du fördömer oss som inte gör någonting. Utan för att du fyller oss med iver. Att du fyller oss med kärlek för människor i den här staden. Att du fyller oss med kärlek för ungdomar. Ja, Jesus, fyll oss med kärlek till ungdomar. De är med i gäng. De har konstiga kläder. De talar konstigt. De beter sig illa. Ge oss kärlek, Herre. Att älska dem in i himmelen. Att älska dem in i din församling. In i din kropp, Fader. I Jesu Kristi namn. Jesus. Kom, Fader. Kom, Fader. Kom, Fader, med din kraft. Kom med din styrka. Jesu namn. Helige Ande, gör ditt verk just nu. Helige Ande, Jesu namn. Krökta ryggar, bli botade här just nu. Om du har problem med krökt rygg, så bara räck upp din hand, så ska Herren bota dig just nu. Ja, Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Fader kom, Fader kom, Fader kom. Ja, ramasaralabasaradai. Någon här som får extra brosk i fingrar och i fotleder, och du får så här knölar som växer sig stora. Jag bara ber om helande just nu. Bota i Jesu Kristi namn. Ifrån reumatism i Jesu namn. Kom med din kraft, Fader, och bota i Jesu namn. Lös upp fingrar, lös upp fingrar. Lös upp fingrar och tår som är stela. Lös upp det i Jesu namn. I Jesu namn. Ja, oh, Jesu namn. Jag tänkte vi kanske ber en liten bön tillsammans. Sen ska vi släppa fram för förbön här. Om du känner att du kanske står mitt i stormen. Kanske du har kommit till korta på något sätt. Och inte känt dig värdig, din Herre. Men vi ska be tillsammans med dig. Vi ska be tillsammans med dig och för dig. Men jag tänker så här, att om det är okej, okay, så har vi. Vi har ju lite yngre folk här också. Så om vi bara ber en bön tillsammans. Jag kan be först, så ber du efter mig. Är det okej? Okay? Herre. Gör mig till människofiskare. Träna mig och led mig. Fyll mig med din kärlek. Bränn mig, Jesus, med de ögonen som såg på Petrus. Tack, Jesus, att du kallar mig från båten. Ut på vågorna. In till strandkanten. Tack, Jesus. Amen. Amen. Så låt oss nu bara lovsjunga en stund, och så ska vi ta och be tillsammans för den som vill. Amen.
Låt oss bara böja oss inför honom just nu. Han vill göra det fysiskt, eller han vill göra det bara i anden. Överlämna allting till dig, Herre. Jag böjer ner allting av mig själv, Herre. Och jag låter dig få vara den som är på tronen. Jag låter vara dig vara den som är prioritet i mitt liv.
Fall down.